Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du Christian, kul att ni ska bli tre i er relation.
Vad menar du?
Jag menar att ni ska bli... Ni utökar, du och... Ni ska bli två män och en kvinna som lever tillsammans med alla barn. Skulle inte det funka? Det här kärnfamiljsgrejen ni gör.
Ja, jo. Jag vet inte riktigt. Jag ansluter mig nog till de här många rädda människorna som ser liksom uppluckringen av en långvarig parrelation som ett hot.
Ja, men jag vet, det är därför jag skojar med det, men jag tänker men, på, jag är ju likadan.
Men onekligen så är det ju lite märkligt att folk är så väldigt fixerade vid tvåsamhetsrelationer fast de ofta fungerar dåligt.
Om det nu var optimalt att man var två stycken som ingick i någon form av äktenskap och det var det bästa sättet, så hade det ju inte behövts, otrohet hade ju inte behövts då.
Nej, just det. Om det är så otroligt grymt med äktenskap borde du inte behöva skyddas av att man blir stenad om man bryter mot
det. Exakt. Alltså jag menar, det är så här, om det nu var om det här var nu det sättet vi lever, om det nu var 2000 års beprövade olika metoder och vi har kommit fram till att det här är absolut mest optimala sättet att leva ett familjeliv. Det känns ju fortfarande som att det är en ganska puckad lösning, för att tre vuxna människor skulle ju egentligen vara mycket bättre. Jag menar, då skulle man två kunna jobba och en vara hemma, och alltså man skulle kunna rotera sysslor på ett mycket mer praktiskt sätt. Alltså, jag kan ju liksom, börjar vi tänka där så är det ju så här, vänta nu. Då blir en ytterligare tredje person som har egenskaper som tillför någonting i familjen och jag menar, det är klart att det skulle vara optimalt då. Mm. Kanske fyra. Man kanske ska bo fyra, två vuxna. Alltså, vad fan vet jag? Mm. Och det tycker jag är jävligt spännande. Och det är också roligt då med Tanja som kommer hit. Som är psykolog. Och hon har ju lite åsikter kring att vi kanske ska se på alternativen åtminstone. Mm. För att jag inser ju då när man har liksom läst på hennes Twitter och så att man är ju jävligt... Jag är ju verkligen i min lilla bubbla. Mm. Jag har ju inte tittat utanför.
Du är en fruktansvärt inskränkt människa.
Ja, men alltså fan, jag är beredd att tycka det. Alltså, jag kanske är liberal, men jag är så jävla
Är det inte så att du och jag och en del andra, vi är lite som anledningen till att folk tittar på tv-serier istället för filmer, en slags riskminimering. Om jag har sett de sex första avsnitten och tycker de är bra, då kommer det sjunde nog vara okej. Medan att testa något helt nytt kan bli jättebesviken. Och det är lättare att bara försöka undvika dippar, så att säga.
Ja, jag fattar vad du menar. Så, men ett vanligt exempel är om man går på restaurang, och kanske inte allt för ofta, om man har ätit den där goda biff Rydbergen, så vill man ju hellre kanske äta den igen istället för att prova något nytt på menyn.
Den kanske inte är otrolig varje gång.
Nej.
Men en gång när jag tog grön åls sashimi så spydde jag efteråt.
Ja, men det är nog så. Och därför så är man då... Men vänskap till exempel tycker jag är ett bra exempel i den här diskussionen. Hur många umgås du med idag som du också umgicks med när du pluggade för 20 år sedan när du skulle bli läkare?
Ja, det är några stycken faktiskt.
Men umgås ni lika frekvent? Jag menar, man är ju bästa kompisar i olika perioder i livet. Och jag kan ju umgås med någon under en period när jag kanske gör ett visst jobb och vi är vänner och så i tre år. Man åker till någon utlandssemester och sen, och sen kommer man hem och så händer någonting. Visst, det är ju fortfarande en bra kompis. Mm. Men fem år senare så har vi ju inte umgåtts eller varit
och det
hemma.
Inget, det är inget tabu liksom, eller
konstigt. Nej, det är ju lugnt. Och så är det ju. Och där väljer man ju hela tiden människor som ska komma in och ut ur de här looparna som jag kallar det för. Så här, ja, men inne i loopen eller ute i loopen. Och där är vi ju som människor, där är man ju accepterande. Och där förstår man ju så här, men fan, du har ju... Ja, jag förstår, du ska åka till Frankrike på fotbolls-EM med de där grabbarna.
Mm.
Och ni har inte ens frågat om jag ska haka på, men det är klart, ni är ju polare och så här.
Mm.
Så att, det känns ju som att alla de relationerna så är det ganska naturligt att gå in och ut och ha poly... Vad blir det? Polyrelation.
Ja.
Ja, men liksom, där är det okej. Okay.
Ja. Ja.
Och det är ju också, vadå, vänskap är känsligt. Jag menar, du... Man kan ju bli sårad och gråta för att man har blivit sviken av en vän.
Mm.
Och det kan göra minst lika ont som att ens partner sviker en ju.
Mm.
Och man känner sig...
Kanske grått. Mer ont på vissa sätt ibland, eftersom... Ja.
Beroende på liksom vilka situationer. Men där är det ändå så att man kan liksom ha en relation med en bästa kompis och ha andra bästa kompisar och det går in och ut och det är bara en slags... Så vad är det som gör att just att man ska träffa någon när man är 23?
Mm.
Och bara sätter två handklovar på varandra och säger, nu är det du och jag.
Mm.
Och det är du och jag sida vid sida hela tiden. Allt annat är ju inte det.
Mm. Ja, men det är helt klart så att samhället på något sätt sätter en premierar långvariga relationer. Alltså att det anses ju som något fint om man varit ihop i 50 år eller 20 år. Det tycker jag att det lätt blir så. Och då kan man säga att ställa sig utanför det kräver ju ett visst mod och någon slags motståndskraft också att stå ut med att andra tycker på andra sätt. Man kanske borde sänka bostadspriserna med typ 50%, det skulle bli en skilsmässovåg troligtvis, för nu är det så ohyggligt dyrt att skilja sig. Ja, men tänk,
spännande.
Om ni skulle skilja er och behöver köpa två hus.
Ja, just det.
För många är det omöjligt liksom.
Som du säger, det skulle bli helt... Det skulle bara, och då har vi ändå hög skilsmässorate.
Mm. För nu tror jag för många är det omöjligt. De är redan på gränsen ekonomiskt att ha en bostad.
Och är du i kvinnofällan där du kanske har haft en man som har jobbat och du känner att så här, om jag skiljer mig så jag måste börja jobba och jobba upp en ekonomi.
Ja, eller du kanske inte äger tillräckligt mycket av bostaden, etc. Det finns massor med sådana grejer. Och när bostadspriserna håller på att gå upp ja. Som de gör, så blir det allt större inlåsningseffekt.
Ja, just det. Det har du ju helt rätt i. Mm. För att jag kollade här, jag ser här på Statistiska centralbyrån, så läste jag här, under 2014 så gifte sig 47 000 par samtidigt som 24 000 äktenskap upplöstes genom skilsmässa.
Mm. Så det är typ 50-50 då?
Ja, eller vad blir det? Det blir hälften av antalet som gifter sig varje år skiljer sig.
Mm.
Men nu är det inte samma par då förstås. Nej, men, och det är också intressant att veta hur många år i snitt, det har inte jag kollat upp, som folk är gifta.
Nej. Tanja som kommer nu, hon är ju psykolog, sexolog och faktiskt en person som jag aldrig har träffat på riktigt så att säga, utan har följt på Twitter länge, där hon är helt klart en väldigt frispråkig person. Och det ska bli, hon skriver mycket om, vad ska man säga, normkritiska saker om monogami och sånt som är väldigt intressant. Skriver väldigt mycket om sig själv och så. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad hon har att säga om det finns någon poäng med monogami.
Mm, så två inskränkta vita män i övre medelklass ska prata med en liberal polyamorös Tanja.
Jag tror inte hon vill kalla sig polyamorös.
Nej, är det
nej,
så?
Utan relationsanarki tror jag det är det rätta ordet.
Okej, okay, ja, men vi kanske får lära oss skillnaden.
Mm.
Tanja Suhinina är född i det som då hette Leningrad och kom till Sverige som 12-åring. Hon är psykolog, sexolog, mangaserieskapare och relationsanarkist. Hon driver bloggen Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina och är en av de mer frispråkiga twittrarna vi följer. Om Tanja måste välja ett djur som hon ska vara, ja då väljer hon sälen.
Välkommen Tanja.
Tack.
Vad är poängen med monogami?
Det är ganska bekvämt. Det är liksom det mest är anpassat efter det. Och jag tänker att man kan i alla fall leva i en illusion av att ens partner inte kommer lämna en. Det låter väl skönt.
Men det är alltså så att du är egentligen inte den bästa reklampelaren för monogami?
Nej, det är kanske inte nej.
Så vad är det för dem som aldrig har talat om något annat och lever i en relation som rullar på i hjulspåren? Vad är alternativen?
Jag tänker att de flesta är ju inte helt monogama. De flesta har ju haft flera partners över sitt liv. istället för att bara ha en någonsin som är liksom riktigt strikt
monogami. Man är monogam en i taget, så att säga.
Ja, seriell monogami kallas det. Och då tänker jag, det är liksom, tänker det där fast samtidigt.
Mm. Flera på en gång alltså.
Ja. Och det kan ju se jätteolika ut. Det är liksom, det finns ju inte en så här ISO-standard för hur icke-monogami ska skötas, utan det är allt som inte är en i taget.
Mm. Och det kallas då för polyamori, eller?
Ja, ganska ofta. Poly är väl lite mer paraplyterm ofta. Det finns ett svenskt begrepp som heter relationsanarki, som är mer liksom att man inte ens ska definiera och hierarkiskt strukturera upp. Så det finns lite olika begrepp. Och jag brukar prata om icke-monogami bara för att visa att egentligen det finns en liten, liten definition av det som är normen, och så finns det 100 variationer på det som inte är det.
Ja.
Men och varför ser det ut som det gör idag då? Vi ska leva i så, vi ska leva i ett parrelation, har vi ju lärt oss, för det är det mest riktiga.
Ja, men precis, då är man lyckad. Men man är inte helt lyckad tills någon har dött. För att parrelation kan ju faktiskt ta slut liksom. Man kan ju göra slut och det är ett stort misslyckande.
Så det är en slags tävling om att bevara sin relation så länge som möjligt.
Ja. Och varför, det är väl, jag tror att folk inte tänkt på att det finns något annat. Eller i alla fall, det är min bild. Det börjar bli mer och mer känt. Och om jag pratar med dagens kids med Zäta, så är de lite mer så här öppna. Och även ungdomar som inte är jätte-HBTQ-engagerade känner ändå till att det finns som alternativ. Och det är också så här fruktansvärt att man pratar om relationer som alternativ. Men ja, jag tror att det kommer bli mer och mer känt och accepterat. Precis som homosexualitet har blivit det senaste 30 åren eller sådär, att folk faktiskt fattar att det existerar.
Kan det vara så att relationsmönstret som vi har idag också är ett arv efter en tid när hur man tyckte om relationen inte var så viktigt? Att liksom ens egen lycka inte var på tapeten så mycket, för man var tvungen att bekämpa sabeltandade tigrar och överleva till nästa dag, så att om man var överlycklig eller inte var liksom kanske inte den stora grejen, eller?
Jag tänker att det är ju framförallt ett arv från en tid då det var jättelivsviktigt att tillhöra en familj och vara jättenoga med att ha en plats i samhället genom vem man var gift med och vem man hade barn med. Nu är ju faktiskt lite mer så att varje person klarar sig på egen hand och vi har starkare status och sådär. Medan när det var viktigt att till exempel ha en gård eller höra till någonting, så var det ju såklart mer noga med vem som var gift med vem och att man inte hade legat utanför, så man skaffade barn med någon annan.
Mm.
Men visst var det så också att Sverige har varit mera öppna för flera förhållanden än vad man kanske vill tro?
Jag tänker att från det jag vet så är det här bilden av att folk förut var jättekristna och jättestrikta ganska, ja, det är ju mer komplext än så, för att de som var fattiga, de låg ju ganska mycket och det var rätt okej att gifta sig sent, och om det inte fanns så mycket pengar och tillgångar så var det inte så viktigt heller att gifta sig rätt. Utan det, där var nog lite mer av det här med kärlek och sådär. Medans för de som faktiskt hade någonting att ärva och lämna över, så var det ju mer viktigt att ens barn var ens egna och sådär. Så hur det sett ut med juridiskt och liksom känslomässigt har ju sett jätteolika ut beroende på omständigheter.
Är det så att i snitt i en monogam relation jämfört med icke-monogam, som vi säger nu då, att icke-monogama relationer ligger det mer i?
Gud, vad intressant. Det är per relation eller per person?
Nej, liksom. Per person.
Mm. Jag kan tänka mig det, men samtidigt jag tänker att det finns en fördel med icke-monogama relationer, och det är kanske att det finns mycket folk som inte klarar av att ha en heltidsrelation. Man kanske är sjuk, man kanske är upptagen, man kanske har jobb som tar upp väldigt mycket tid, och då kan man ju ha en, liksom, en icke-monogam relation utan att känna pressen att låsa in någon i det här, träffas två gånger i veckan och ligga en gång i månaden. Så jag tror att det varierar mer faktiskt, att det är en del icke-monogama som faktiskt är väldigt nöjda med att de har en partner som är okej att träffa en gång i månaden, och en del som ligger jättemycket för att de kan, för att de är inte beroende av en partner som håller samma takt.
Har vi, tycker du, begränsat antal alternativ?
Ja, jag tänker att det är ganska många som till att börja med inte ens vet att det finns något annat än monogami. Och dels för egen del, men också kanske antar att deras partners vill ha det så. Och det, jag kan tänka mig att dessa partners inte alltid vågar säga vad de egentligen vill. För det är ju väldigt bestraffat att vilja ha något annat. Inte alla kretsar, men ofta. Och sen så, ja, om det blir kris i relationen istället för att kanske öppna upp eller omvärdera eller flytta isär. Det är väldigt mycket av och på. Antingen så är man jätteihop eller så är man separerad. Och ska gå vidare och hitta nästa. Liksom. Så att man inte håller fast varandra i en relation som inte funkar på något sätt. Istället för att kanske faktiskt ta det man har och fundera på. Okej, det här funkade inte för oss just nu. Kan vi kanske rama om det? Kan vi ha en annan överenskommelse?
För det är ju, alltså jag tror att det vanliga är att man tänker att man är ihop. Mm. Och är en otrogen så separerar man och sen så är det skilsmässa. Det är, ja, väl det som finns, va?
Eller så håller man käft om någon är otrogen. För att det är också ganska vanligt att det är okej i längre relationer med otrohet om det inte märks utåt. Eller om man själv inte känner till det. Mm. Att det är okej om du ligger med någon på en konferens, bara det inte blir konsekvenser och det inte blir en relation. Så jag tror att det finns under ytan ganska mycket variation på hur folk faktiskt gör.
Tror du att det finns också en rädsla också hur andra ser på en, som att det är inte norm? Det är, ja, ju, man är rädd för vad ska grannen säga när de får höra att min fru ligger med någon på jobbet som de känner.
Ja, det tror jag verkligen.
Kan det ha någonting med det att göra, tror du? Ja, om det hade släppt, då kanske det hade sett annorlunda ut, då, tror du?
Det kan jag tänka mig. Det är ju så mycket skam med att vara bedragen. Även om man själv inte känner det, så kan ju omgivningen liksom känna det åt en. Eller om att man liksom skäms inför omgivningen fast man egentligen är ganska lugnt med själva faktumet. Liksom att frun ligger med någon på jobbet.
Men förutom att ett alternativ kan vara icke-monogama relationer, så är det väl också så att många människor kan bli instängda i en monogam relation, så att säga. Mm. Att det är svårt att göra slut även om man, så att säga, bara tänker att man ska sluta vara tillsammans med den personen, ja, och eventuellt vara tillsammans med en person senare. Och det borde då rimligtvis vara ett mindre problem i icke-monogama relationer, att det inte är samma skräck för att göra slut och att man håller fast vid relationer som är dysfunktionella längre. Eller?
Jag tror det.
Är det bara att icke-monogama får det bästa av relationerna? Liksom?
Ah, det finns ju såklart.
Tänk att plocka russinen ur kakan, menar.
Eller kan det bli tvärtom, att man bara får en dålig bild?
Precis, man får bara det jobbiga, så man får tvätta jättemycket. Ja. Nej, men jag tänker att i icke-monogama kretsar så finns det öppnare en dialog om hur man kan göra, så att man kan liksom faktiskt våga fråga om en förändring, man kan våga testa olika saker, så det öppnar liksom upp för att förhandla i relationen och se vad man vill just nu och sådär. På ett sätt som jag tror att man i monogama relationer ofta inte gör. Det är ju väldigt många som aldrig diskuterar med sina partners hur de faktiskt vill ha det. Man bara utgår från liksom.
Men det är väl det att man är rädd för konsekvensen, Christian. Om du skulle låta din fru, vad känner du när jag frågar dig så här, vad känner du spontant skulle vara det som känns som det största hotet?
Jag känner personligen inte att det är så fruktansvärt faktiskt. Men jag tänker mig att det är liksom lite en praktisk fråga, så att säga. Också.
Men är det inte förändringen? Mm. Att vi har ju alltid haft det så här på ett sätt.
Och sen så precis, så tänker jag. Att man vet hur man har det, men om man öppnar upp för det här vet man inte om det ska bli bättre eller sämre.
Man riskminimerar genom att inte låta den andra sticka iväg.
Ja, för båda, från båda håll tror jag. Och där leder ju förstås till att det konserverar det hela.
För det är väl så att det finns ju ingenting annat förutom, alltså ingenting i relationen mellan två personer förutom sex som där den ena är beroende av den andra. Alltså man kan ju göra, den ena kan ju välja att göra vad den vill om man lever i en monogam relation.
Jag tänker att det är lite förenklat och idealiserat, för att om du fick för dig att flytta till Lappland så tror jag att din fru skulle ha åsikter om det, även om det inte skulle ligga.
Nej, precis. Men jag kan åka en weekend till Lappland.
Det kan du göra.
Du kan köra och komma kebab lika så ofta du vill, men du kan inte ligga med en annan person ofta du vill. Nej, utan den personens...
Ja. Nej, men om jag lever i en relation och den andra personen inte har sex på 6 månader, då har ju inte jag sex på 6 månader.
Nej.
Så enkelt är det. Och jag kan inte komma på att det finns någonting annat som man styr så mycket över. Jag tänker på, det finns ju jättedåliga exempel, men där det liksom man kanske använt sex i relationen som valuta eller som belöning. Man åker på spa och köper en present till sin partner i hopp om att man ska faktiskt få ligga.
Är det fel eller?
Nej, men alltså jag tror att det är, och det är ju för det kanske, jag menar, det är ju, man är så beroende av den andra personen till det. Ja. Och det är ju det som också sen gör det så jävla speciellt, gör som att man är, det är ju någonting som är jävligt unikt, och det är ju läskigt att tänka på om man skulle släppa på den, vad som skulle hända.
Mm. Och detta tänker jag, alltså jag antar liksom att ni haft andra partners innan ni stadgade er nu liksom.
Ja, jag var
och
det,
ja. Nej, det var jag.
Okej. Jag har sagt det till min fru, så jag tror inte hon kommer lyssna på avsnittet.
Ja, men dina klasskamrater från högstadiet kommer bekräfta det. Nej, men hur som helst, jag tänker att alltså, folk har ju legat med andra. Vad är det som är så jävla stor skillnad mot att göra det pågående? Det är speciellt i relation.
Det är väl att om man gillar A bättre än B så kan...
Man blir lämnad. Men är det det som då...
Men jag tänker att man blir ju... Hela grejen med att inte man var monogam är ju också lite att man inte riskerar att bli lämnad lika lätt. Mm. Om man har det här, antingen så är vi ihop och monogama eller skiljer oss liksom, så blir det ju, om man har en liten affär vid sidan om, så är det slut.
Det är så samhället ser ut
idag. Ja, men precis. I mitt fall så, alltså om man lever som jag, så har man en liten affär vid sidan om, så säger man till om att man ska träffa den personen, och så träffas man dagen efter och så äter man middag och så ligger man och så är det nice. Det är inte alls samma hot, såklart. Jag var ihop med en monogam kille i 5 år, och det var jätteintressant, för att vi hade hela tiden pratat om att han kommer det kommer ta slut för att han kommer träffa någon annan. Och jag träffade ju andra under tiden, och folk var så wow.
Ah, okej, men det är det.
Okej, ja.
Var jag okej med det? Nej, men det är det här att precis, och jag träffade andra.
Eftersom han var monogam, menar jag.
Ja, och alla var så här, men han är okej med det. Gud, han är så jävla fin som är okej med att du träffar andra. Och sen när han lämnade mig för en annan, då var det ingen som frågade om det var okej med mig att han hade den dealen. Mm. Det var inget fel på oss två. Det var inget fel på mig, men han lämnade mig ändå. Det går helt emot, jag skulle ju aldrig lämna en människa för en annan. Jag skulle aldrig lämna någon jag älskar, men han gör det.
De som lyssnar på det här, ditt kroppsspråk visar då helt enkelt ditt tydliga missnöje kring att folk då normalt sett tycker att den som är offret är den som vill leva monogamt.
Ja.
Den som är då, som kan tänka sig ha möjlighet att leva med en person men ha flera relationer. Det är ingen som tar hänsyn till den personens känslor.
Ja, och jag tänker i det fallet så var det ju verkligen så att jag i 5 år visste att jag kommer bli lämnad. Och det var inga monogama kompisar tänkte på det överhuvudtaget. Mina icke-monogama kompisar, de förstod ju faktiskt att det är så här, oh shit, hur är det för dig att veta att han kommer sticka till en annan tjej? Hur är det för dig att veta om han träffar en annan tjej som han gillar, så är det slut för er? För att om jag träffar en kille jag gillar, så är det inte slut för oss. Och för mig är det ganska moraliskt, liksom, alltså för mig själv, att inte lämna människor man älskar. Så för mig är det väldigt konstigt att det anses vara fint. Mm.
Om man händer det att människor under sin livsutveckling så att säga skiftar mellan mer alltså att vara monogama som du beskrev här nyss och att leva på ett annat sätt, att det kan vara en utveckling att om 20 år skulle du kunna liksom, gå över till monogami eller så. Är det...
Ja, om jag vill det så. Nej, men det är, bland de som inte är monogama är det ju ganska vanligt att man åtminstone började sin relationskarriär med att vara monogam. För det fanns inget annat på något sätt. Man visste inte att man kan göra något annat. Så där är ju de flesta. Jag har ju också levt i monogam relation. Liksom. Även om jag faktiskt från början visste att jag inte ville det. Men alltså bland monogama tror jag det är mer ovanligt att man gjort annat. Även om det såklart faktiskt är ganska vanligt att man till exempel dejtat flera parallellt innan man valde att satsa på en. Mm. Och det är på något sätt okej, fast man inte får prata om det. Alltså det,
det
är ju egentligen mycket mer... varierande även i gruppen monogama.
Men det är väl inte helt otänkbart att det är självklart det finns ju de som träffar en person och sen aldrig träffar någon annan och känner ingenting för någon annan. Jag menar, då är det ju inte ett problem ju. Mm. Men frågan blir ju då, hur vanligt är det att människor väljer att gå in i en relation, skaffa barn och sen hamnar i en situation där man kanske blir förtjust i någon annan, man älskar sin partner. Men där finns det inga möjligheter i samhället. Eller samhället moraliserar.
Jag tänker att det drygaste är nästan att man inte ens får fråga. Alltså, jag tror att många skulle kunna liksom, kanske vilja fråga sin partner. Skulle det vara okej för dig? Jag älskar dig, jag vill vara med dig resten av mitt liv. Men just nu har jag jättestarka känslor där. Och jag vet att det är en så här kort passion som går över, kanske. Men,
kanske.
Ja, men precis, det är väldigt få som... Eller så här, jag ska åka på affärsresa med den kollegan. Vi trivs jättebra ihop. Kan vi få ha, när vi väl är borta, liksom, ligga med varandra. Det är, jag tror att väldigt många skulle acceptera ett nej. Men jag tror att det är väldigt många som inte ens kan fråga.
Det tror jag verkligen.
Ja, för att det är bara själva frågan är ju liksom. Det är inte så att man säger, älskling, nej det får du faktiskt inte. Och allt är lugnt mellan oss också förut. Det tror jag inte händer. Nej,
och samtidigt om jag då säger ja, men gör det. För, det, för din skull. För det här är det någonting som du vill göra. Mm. Jag känner mig lite obekväm, men jag kan hantera det här. Det är ju också, det är också fett ju. Det är ju,
men,
det är ju balla
Alex,
människor
Alex,
som är
skulle inte du om Grys kom och sa så här, ja, men jag ska åka och spela in Gladiatorerna och fundera på att ligga med en av dem.
Du tar upp Gladiatorerna.
Är det okej om jag ligger med en gladiator? Skulle inte du... Du skulle säga nej, tror jag. Och skulle inte du känna så här, fan vad konstigt som sa det efter 15 år nu? Och, eller skulle du bara kunna släppa det?
Nej, men jag, så här, jag tycker nog mer normalt att hon skulle vara attraherad av en annan människa.
Du, särskilt
tycker,
en gladiator.
Alltså, jag tycker, precis, okej, okay, whatever. Men just att hon skulle vara attraherad av någon annan under 15 år, det förutsätter jag lite. För jag tror att man är normal om man nu faktiskt tycker att människor, om man tycker om människor, så kommer man ju någon gång bli mer förtjust i någon annan än, alltså, det verkar mer rimligt att det är så. Det är klart att det skulle vara jobbigt, men samtidigt om jag nu väljer att säga så här, men det är okej. Okay. Om det här är viktigt för dig och vi har varit, så prova det. Men jag skulle nog faktiskt känna att jag var fan, att det var jävligt schysst av mig alltså. Och det tycker jag nog kanske att...
Att säga ja till det?
Ja, det är ju faktiskt mycket större än att säga nej. Alltså att säga nej är ju väldigt enkelt.
I teorin
enkelt.
Förstår jag. Jag bara funderar på hur du skulle svara på riktigt.
Ja, nej, det vet jag inte.
Och, men i teorin... Att vilja ligga med en gladiator är också på något sätt att det är lite som så här, jag vill ligga med en alien. Det tänker jag skulle kanske vara lättare att acceptera än en person.
Min fru är då programledare för Gladiatorerna, kanske man ska säga till de som inte har fattat det.
Ja. Så vi får se om hon
känslomässigt så tror jag att det är en sak, men jag menar bara på att jag tycker det är intressant att man alltid utgår ifrån, Tanja, som du var inne på, att du som, om du är ihop i en monogam relation med en kille som är monogam, att man frågar hur han mår i att du vill eventuellt träffa någon annan. Mm. Att det är han som blir offret.
Ja, och där tänker jag såklart att det är väldigt mycket en, att man inte är van att tänka från andra perspektiv. För att jag, när jag väl förklarar så här som jag gör nu, så känns det som att...
Till och med vi förstår.
Ja, man fattar ju liksom. Gud, det är ju känsligt och alla har känslor, herregud liksom. Men det är inte det första man tänker på.
Okej, okay, så då kan man ju säga så här, om man tänker så här. Fan vad det är synd om alla människor som lever i monogama relationer.
Jag tänker också det.
Om man nu så gör dem till offer.
Och skammen och liksom det här att man är så låst och man vill inte ens någon illa och man kanske skulle acceptera ett nej utan problem om man inte ens kan säga det.
För att tar du upp det så kanske det till och med leder till skilsmässa.
Ja, men eller hur?
Så vi kan inte egentligen tipsa lyssnarna om hur de ska göra ens.
Nej, fan vad det hade varit jobbigt för alla de där mejlen när vi har åsamkat 19 stycken skilsmässor.
Och 3 självmord. Och 1 mord.
Ja, alltså...
Men det är väl också så att vi är inte särskilt bra på att prata om konkreta saker i relationer. Du är inne på regler till exempel, men man förvånas ju över att vad gäller barn då till exempel, va? Att där läser folk hur mycket böcker som helst om hur man ska förhålla sig och så. Och relationsfärdigheter mellan vuxna diskuteras nästan aldrig.
Ja, det är väldigt ytligt som man pratar om. Det är liksom väldigt mycket det här att kom ihåg att uppskatta din partner och se 3 komplimanger om dagen. Alltså det är väldigt...
Med din erfarenhet och de personer som du har intervjuat för den här uppsatsen som du har gjort då, i ditt jobb som psykolog, vad skulle du vilja få folk att tänka på?
Ja, det finns fler alternativ än... vara KK, vara ihop seriöst och göra slut. Att man faktiskt kan, om man tänker leva tillsammans jättelänge så kommer det ske förändringar. Och då är det jättebra att kunna diskutera dem och faktiskt förändra relationen. Utan att liksom den förändringen är att göra slut. För det är just nu det enda acceptabla på något sätt. Att man inte blir rädd bara för att frågan ställs. Och att kunna hitta lösningar som inte är de här jättefyrkantiga.
Tack Tanja för att du kom.
Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och hör av dig.
Ja, eller e-maila till info@vadarpoangen.se utan prickar. Ja.
Bra.
Tack!
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 äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.